Vi ska läsa ifrån Markus evangeliets första kapitel, vers 12 och 13. Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Jag tackar evangelieboken's redaktörer för den korta bibeltexten att predika över idag. Ska se om jag kan få ut någonting. Det är ju inte alltid det lättaste när det är så korta texter. Framförallt inte om man redan har predikat över den ett par, tre gånger. Vad nytt finns det att få fram? Något ska vi nog kunna hitta, tror jag. Jämför man den här texten med motsvarande text i de andra evangelierna, så har till exempel både Matteus och Lukas evangeliet många detaljer om på vilket sätt Jesus blev frestad där ute i öknen. Det är många detaljer om kampen mellan Jesus och djävulen, och det är olika berättelser, olika platser där Jesus blev frestad och prövad. Och de här berättelserna ger ganska många indikationer på olika aspekter av vem Jesus är, som nu presenteras här i början av evangeliet. Johannes har inte med berättelsen överhuvudtaget. Men Markus har denna korta lilla text. Han har något han vill säga med den, fast den är så detaljfattig. Det är någonting jag tänker att Markus vill berätta för oss. Kort och gott så kan man helt enkelt säga att det han vill säga är att livet är inte enkelt. Jesus är både Gud och människa. Enligt den kristologin som fastställdes på 300-talet och som vi återfinner i våra trosbekännelser, som man kan hitta längst bak i sandboken, så är det att Jesus är sann Gud och sann människa. 100% Gud, 100% människa. Det är den kristologiska läran som vår kristna tro bygger på, en av dem. När evangelierna skrevs så var inte detta en etablerad lära. Man hade liksom inte satt den på pränt och diskuterat färdigt det här, hur vi nu ska förstå vem denne Jesus var som gick omkring och gjorde allt detta och som dog och offrade sig på korset för oss. Även om den objektiva sanningen, så att säga, om vem Jesus faktiskt är densamma igår, idag och imorgon, och var det även vid den tiden, så är det ju inte säkert att uppfattningen vid den tiden, att man hade förstått det helt och fullt. Och det ska vi väl säga att det kanske vi inte har idag heller. För även om den objektiva sanningen om Gud är som den är, så är ju vår uppfattning av den färgad av våra erfarenheter, av våra liv, av vår tro och allt det som vi har varit med om. Så även med de fyra evangelierna förstås. Och just i våra fyra evangelier så beskrivs Jesus på lite olika sätt. Tonvikten är lite olika vad man fokuserar på. Det märks väldigt tydligt till exempel att i Johannes evangeliet så har den här kristologin, alltså förståelsen vem Jesus var och hans gudomliga natur, man har kommit lite längre i Johannes evangeliet i tänkandet och förståelsen av detta. Det är ju det yngsta av de fyra evangelierna. Och när de kristna hade börjat sprida sig lite mer, dela sina erfarenheter lite mer, bett tillsammans lite mer, studerat lite mer, så hade mer teologi och läror och tankar om vem denne Jesus är, det hade kommit till stånd. Och det hade börjat utvecklas. Markus, som är det äldsta evangeliet, beskriver Jesus ur ett mycket mer mänskligt perspektiv, där han inte riktigt har full kontroll på allting som han verkar ha i Johannes evangeliet. Ett exempel är tydligt i korsfästelsen. Läser vi berättelsen om hur Jesus korsfäst i Johannesevangeliet, så hänger han där och han andas ut och säger att allt är fullbordat. Det är en person som har kontroll, som vet vad som händer. I Markus beskrivs Jesus på ett helt annat sätt. Där hänger han ensam och övergiven på korset och ropar till Gud i förtvivlan: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är två berättelser och två perspektiv av samma sak. Två olika upplevda saker av samma objektiva sanning, så att säga. Händelsen och betydelsen är densamma. Men två berättelser som har upplevt olika sak. Markus vill visa att inte heller Jesus liv var helt enkelt. Precis som våra liv inte är helt enkla alltid. Och han gör det på ett flertal ställen. Den här prövningen som sker här i öknen, som jag läste i texten, den sker precis efter han har fått sin kallelse. Där Gud säger till honom: du är min älskade son, min utvalde. Vi var några som var samlade till bibelfrukost igår, och då tittade vi på hur Matteus evangeliet beskriver detta. Där säger Gud till folket: detta är min älskade son. Mer som en proklamation för de som hör eller för oss som läser. Men i Markus så är detta någonting som händer mellan Jesus och Gud. Något som vi får vara med och observera. En kallelse: du är min älskade son. Där Jesus får ta avstamp och påbörja sitt uppdrag. Jesus blir kallad att utföra det han hade kommit till jorden för. Tiden var inne. Men livet är inte helt enkelt. Inte ens för Jesus. Människa som han också är. En sak som finns väldigt tydligt i Bibeln, i många delar, i många böcker, det är att vi också har en kallelse. Och den är ganska lik Jesu egen kallelse. Vi kallas att följa honom, att leva i efterföljelse. Att vi också ska bära vårt kors. Att vi ska sändas ut liksom fadern har sänt honom. Vi är Kristi kropp på jorden och så vidare. Det finns en massa bibelställen, en massa bibelberättelser som talar om detta. Att Jesu kallelse på något sätt också gäller oss i förlängningen. Jag har ju predikat många gånger om hur enkelt det kristna budskapet faktiskt egentligen är. Kärleksbudskapet, att vi ska älska varandra. Men jag har också sagt att det nog kanske är något av det svåraste som finns. Att just älska varandra. Att älska våra fiender. Det var någon som kom fram till mig för några veckor sedan när jag hade haft en predikan och sa just det. Hur svårt det här faktiskt är att leva efter i det verkliga livet. Att älska varandra. Att leva efter Jesu kallelse är inte enkelt. Men vi kan ju trösta oss med att om vi förstår vad Markus vill berätta, så var det inte det för Jesus heller. Jesus kallelse att predika omvändelse, predika om Guds rike, visa på kärleksbudskapet, visa på Guds kärlek till oss, visade sig inte vara så enkelt och bekvämt som det kanske låter. Hans kallelse stötte ofta på svårigheter. Människor som ville sätta dit honom. Människor som tyckte att det var outhärdligt att lyssna på honom. Mörkrets krafter frestade och prövade honom. Han ber till och med mot slutet till Gud att om denna bägare kan gå mig förbi, finns det en möjlighet att jag kan få slippa detta? Så tungt och svårt var det även för Jesus. Prövningarna var för honom så många att de ledde honom ända fram till korset. Och så är det. Kallelsen kostar på. Den ger oss prövningar. Vi möter motstånd i det. I söndags, förra söndagen alltså, så pratade jag och delade med mig av min väg till tro och hur min resa har sett ut. Hur det kommer sig att jag står här som pastor idag. Jag pratade om hur viktigt det är att acceptera vår egen tro. Att vår tro, hur den än ser ut, är vår relation till Gud. Och att den tron duger. Din tro är din relation till Gud och den duger. Och jag skulle idag vilja lägga till att jag tycker att du har någonting att komma med. Jag tror att du har någonting att komma med din tro. Din tro, din berättelse är viktig. Din tro och din berättelse är intressant. Jag delade med mig av min berättelse förra veckan. Och om du inte var här i söndags så kan jag uppmuntra dig till att gå in på vår hemsida och lyssna på den predikan. Inte för att du tvunget ska lyssna på min berättelse. Mer för att förstå hur viktigt det är att vi delar våra berättelser med varandra. Att vi delar våra erfarenheter, att vi delar vår tro med varandra. För du har någonting att komma med. Din tro, hur liten eller svag du skulle kalla den, så är den viktig. Det är din tro. Och i mötet med en annan människa vars tro kanske är lika svag och lika bräcklig, så är det kanske just det som behövs. En annan människa som får möta din tro och din berättelse. Det finns en kallelse i tron på Gud i följandet av Jesus. Det finns en kallelse i kärleksbudskapet om att vi ska älska varandra. Och det är att faktiskt göra det. Att vi ska älska varandra. Kallelse att vi ska dela med oss av våra erfarenheter av vad det budskapet innebär. Att dela med oss av vår tro, av vår erfarenhet om hur vårt möte med Gud, Jesus, med Guds rike, hur det ser ut. Eller kanske bara vår erfarenhet av att förnimma den kärlek som jag talar om hela tiden. Dela med oss av den anledning som gör att vi faktiskt sitter här i kyrkan idag. Vi har en kallelse, ett uppdrag i detta. Men i den kallelsen möter vi också prövningar. Vårt budskap, hur fint och fantastiskt det än låter, så möter vi prövningar i det. För vår värld formas inte idag efter det kärleksbudskapet. Det är inte det som är den rådande agendan i världen idag. Och liksom Jesus fick möta stort motstånd i det på sin tid, för det var inte det rådande budskapet på den tiden heller, så är det motstånd i vår värld idag också. Att visa kärlek mot vår nästa är inte alltid välkommet i vår tid. Det finns gott om krafter som vill stänga ute människor på olika sätt. Det finns krafter som inte vill välkomna människor till gemenskaper. De som inte vill välkomna till värme och gemenskap i vårt land. Det finns de som blir provocerade av att vi hjälper till och vill ta emot dem som söker stöd och hjälp. Kallelsen att älska stöter på prövningar. Inte minst i detta individualiserade och självcentrerade samhälle vi har byggt upp och fortsätter att bygga på många sätt. Vi möter prövningar med vårt budskap om att älska varandra. Det låter konstigt, för det borde vara så enkelt. Men så ser det ut. Idag så har vi årsmöte efter gudstjänsten i den här församlingen. Och vi har en kallelse som församling, en kallelse som gemenskap. Och den gäller oss alla, vare sig vi är medlemmar i församlingen eller inte. Men vi har en kallelse som gemenskap här idag. Och det är samma kallelse som du och jag har, fast vi har det som gemenskap. Och det är att vara precis det jag sa innan. Vara Kristi kropp i världen. Att som gemenskap visa det kärleksbudskapet. Att visa vad Jesus har gjort för oss. Och det tar sin början här i församlingen. Dels i gudstjänsten som vi firar nu. Vid nattvardens bord. Den tar sin början också i gemenskapen vid kaffeborden. I våra hemgrupper. I samtalet människor emellan. Men också vid vårt årsmöte och våra församlingsmöten. Här, i det lilla, börjar vårt uppdrag att visa för varandra den tro och den erfarenhet vi har av att vara älskade av Gud. Här börjar det att visa det för varandra. För att så småningom bygga vidare. Om vi kan visa det för varandra så kan vi också visa det för världen. Kanske du tycker det är svårt att veta hur du ska dela med dig av din tro till andra som inte delar din tro. Hur pratar man med kollegorna på jobbet? Hur delar jag min tro med mina grannar? Med vänner som inte följer med till kyrkan? Hur delar jag min tro med människor som har gått i kyrkan men valt att lämna? Det är inte helt enkelt. Men börja här. Börja i församlingen. Börja att igen dela din tro med dem du sitter med vid kyrkkaffet. Med dem du går till nattvardens bord med. Med dem du kanske har i din hemgrupp. Börja dela här i församlingen. Du är välkommen att dela med dig av din tro här i gudstjänsten också. Det finns alltid en plats vid talarstolen för dig. Här i det lilla får vi dela tron med varandra och uppmuntra sen varandra att tillsammans gå ut och berätta om vad vi har sett, vad vi har hört, vad vi har varit med om. Det är vår kallelse. Som kristna, det är vår kallelse som församling. Inte att vi ska prestera en perfekt tro. För det gäller fortfarande att din tro inför Gud, den duger. Det är mellan dig och Gud. Men dela den med någon annan. Berätta om dina erfarenheter, vad du har varit med om. Vi kommer stöta på prövningar i det. Alla vill inte höra, alla vill inte ta emot. Det kan också kännas skrämmande ibland att möta motstånd. Men det vackraste med församlingen, det är styrkan att vi får göra det tillsammans. Att inte vara ensam. Att tillsammans stå med Gud i ryggen. Två eller tre, eller flera. Vi får stå tillsammans. Och även om vi tänker lite olika, vi tycker lite olika, vi har lite olika erfarenheter, vi har förstått det på lite olika sätt, så är vår kallelse densamma och den är gemensam. Att vi och världen ska se och förstå detta enklaste budskap. Att så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är vår gemensamma kallelse. Börja att dela i det lilla igen. Med dem du känner dig trygg med. Och gå sen tillsammans. Vi ber. Tack Gud för din ofattbara kärlek som du ger till oss. Tack för att vi får ta emot den. Precis så som vi är, var vi än kommer ifrån och var vi än är. Tack för att vi kan få erfara ditt rike på så många olika sätt. Och jag ber Herre att du skulle ge oss frimodigheten att dela med oss av våra egna erfarenheter som de är. Enkla, häftiga, avancerade eller bara som ett litet frö. Hjälp oss att ta emot varandra så som du tar emot oss. För att vi på så vis också kan vara en bild av ditt rike för dem som ännu inte har erfarit din kärlek, Herre. Ge oss kallelsen att gå ut och gå vidare så att vi får bygga ett annat rike än det som råder i världen. Att det är ditt rike som råder människor emellan. Amen.